Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
There can be only one.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Ja, men visst, det är Fighterpodden än en gång, avsnitt nummer 101. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 5 maj. Jag heter Mårten Söderström, där är Elin Blad, tjena.
Hej Mårten.
Och Simon Kölle.
Nej, men tjena Mårten, men vad du låter, alltså, vad har hänt med dig, vart är du? Var...
Ja, Mårten låter lite skral idag.
Jag är på språng, ja. Så att ni får ha de bra mickarna och jag får vara på språngmicken.
Ja, men det är bra.
Jag tänker att idag ska vi såklart prata om UFC Vegas 25 lite grann, vad som har varit kring MMA. Det finns lite nyheter kring Bruce Lee och hans nonchakos, som du känner till Simon. Det finns också en spännande studie, det är statistik. 484 sidor är den här studien kring MMA. Mm. Också lite grann framåt, förutom att vi ska nämna PFL och Sade på Sy, så ska vi också prata om UFC Vegas 26 och lite boxning. Detta och mycket mer i Fighterpodden. Detta är ju podden för dig som älskar kampsport. Men vi börjar väl såklart då med UFC Vegas 25. Och vem vill börja?
Jag vill höra vad det är som har hänt, för den här har inte jag sett.
Du har inte gjort det? Okej.
Nej, den var ju lite mindre. Jag höll fortfarande på liksom att rida den här höga vågen efter att ha sett den senaste stora galan 261 som var fantastisk. Så jag var inte jättesugen på att titta. För jag, på förhand tyckte jag inte att matcherna såg så himla intressanta ut. Så, men jag tänker att ni kan ju få bevisa mig fel nu i efterhand.
Ja, alltså, ibland är det ju verkligen så att de här mindre galarna som nästan ingen tror kommer bli skitbra är jäkligt bra. Alltså, nu vet jag inte om jag kan säga att hela den här galan var suverän. Men den hade några liksom rejäla toppar. Och de kom mot slutet, då var det riktigt, riktigt feta matcher. Jag tänker på Giga Chikadze mot Cub Swanson. Vilken leverspark, Mårten, alltså, vad säger du?
Ja, jag menar Cub Swanson, alltså tuff kille, men känns det som att han är ju verkligen på sista varvet.
Är inte han ganska gammal nu?
Jo, men det är han ju, men han är också i, ja, får man säga, utifrån sin ålder relativt bra form, men han åkte på en sån jädra leverspark.
Mm, 37 år igen, men alltså det är klart, plus att de har varit med länge, 27-12 liksom, och många av de här matcherna har gått i UFC och stora organisationer, så att Giga Chikadze ser riktigt vass ut. En fantastisk spark som grävde in verkligen tårna in i leden.
Det såg så ont ut.
Alltså. Och sen nästa som såg nästan till ännu ondare ut, som man säger så, Jiří Procházka som vann mot Dominic Reyes på en snurrarmbåge i andra ronden. Alltså, wow!
Men kan inte jag få börja prata lite grann bara om Jiří Procházka, eller kan du, hur ska jag uttala honom?
Procházka tror jag, men alltså det är ju tjeckiska, det är svårt.
Han är ju en riktigt härlig udda figur som då dels, ska beskriva bara er när han kommer dit, han har alltså håret uppsatt i någon sån här, som en piska du vet, i bakhuvudet.
Jag tror att jag har sett bilder på den där, att det var en intressant frisyr kan man väl sammanfatta.
Alltså vi som är lite traditionella, i alla fall att jag är traditionell inom kampsport, han kommer ju in med det här, du vet, han har studerat Musashi, Book of Five Rings, den här Gorin och Sho, han är mycket för Sun Tzu och det är mycket kampsport och han har en jävligt okonventionell stil. Mm. Och han håller inte upp garden. Stort sett hänger med armarna hela tiden. Men övertygande tänker man så här, ja men herregud, Dominic Reyes som dessutom är rankad högre är för rutinerad. Men hur många träffar Dominic än fick in, så är ju Procházka, alltså han bara går framåt. Mm. Han bara går framåt. Och lyckas i slut sätta en sån jädra spinning back elbow. Mm. Och bara så här, ja. Det var inte oväntat. Det var det som var liksom, nu är jag mogen för UFC.
Är det här liksom hans genombrottsmatch?
Det kan man säga. Han har ju bara gått liksom två UFC, men han har ju slagit Vadim Nemkov som är Bellators champ. Och han har mött Kalle Albrektsson, bland annat slagit honom. Han är liksom, han har varit uppe väldigt högt i Japan. Han fick ett erbjudande för ett länge sedan att gå i UFC. De tyckte han var redig, men han har 28-3 rekord nu liksom. Så att det är så här, Och han tackade nej. Han kände sig inte redo. Han vill komma in när han kan bli champ. Och det känner han att han kan bli nu.
Shit, det är inte många som gör en sån grej. Att tacka nej när UFC kommer och ber att
spela. Men om man har kontrakt med Rising och går stora matcher i Japan och allting. Och tjänar ändå hyfsat med pengar. Nu sa han att nu hade han fått någon stor bonus. Och skulle han gått, han är en sån här udda figur liksom. Traditionell men också lite så här weird. Då har han sagt att han ska köpa en lyxbil och krascha den.
Det är...
Va? Han är så konstig. Han är så konstig.
Är det för att han försöker vara som light heavyweight champion?
Jag tror att han skämtar. Han verkar ha jättemycket humor och framförallt han säger det om igen att han är väldigt ödmjuk och liksom så här, om ni känner att jag är redo så då ser jag det som en stor ära liksom att gå titelmatch som sin nästa match. Jag tror att jag kan slå. Jag gillar inte att möta Jan Blachowicz för han är min granne. Polen då är nära. Men om jag måste så kommer jag möta honom och försöka slå honom liksom.
Men vad surt det måste vara för Reyes att förlora den här matchen. Det pratade vi om förra veckan att det här är ju lite do or die för honom. Kommer han komma tillbaka?
Han säger att han ska komma tillbaka. Han var så medvetslös att han var medvetslös. De fick bära ut honom ur ringen fortfarande, eller buren fortfarande medvetslös. Så det var lång medvetslöshet för hans del. En rejäl liksom hjärnskakning. Så att, men han säger att vi ses igen och det här är liksom vad vi signar upp för och det är liksom så och, men alltså, två knockar i rad och sen så innan det förlorade han ju väldigt tight och för sig mot John Jones, alltså det är svårt, tre förluster i rad efter att ha vunnit 12 och sett så bra ut, det är jättesvårt.
Alltså mentalt är det säkert jättesvårt, alltså rent kroppsligt så kan det ju vara tufft att komma tillbaka efter en, om han var så medvetslös så kan det ju vara liksom en lång väg tillbaka, men mentalt som du säger gått liksom obesegrad länge och sen bara gå på mina efter mina.
Ja, det är tufft, väldigt tufft. Men sen fast det är en del andra bra matcher, men det var verkligen den utropstecknet för den galan om man säger så.
Jag tänker vi stannar kvar lite grann i sånt som har hänt innan vi går framåt. Och det är mycket som har hänt. Bland annat, Simon, så har ju Bruce Lees, Nonchakos, blivit sålda.
Alltså, det är högt och lågt där, eller hur? Det är väl lite vårt signum, liksom.
Ja, eller hur?
Det är så här, Bruce Lees, Nonchakos, precis. Och det var ju så här, utgångspriset var på en auktion då, helt enkelt i USA. Det här var en av hans elever som nyligen har dött och då fick det från hans dödsbo. Och då gick den ut för $2,000. Och det tyckte väl många ändå så här, ja, du vet, det var en,
låter ganska billigt.
Var en av hans Nunchakos. Ja. Det tyckte även de som budade, kan jag säga, Ellen. För den gick för $83,000 till slut.
Oh, jävlar!
Börjar de på 2000?
Det var många som ville ha Bruce Lees.
Det där dödsbot måste ju vara nöjd efter den där auktionen.
Ja, men precis.
Ja, men det måste man ju förvänta sig. Jag hade ju, alltså, nu har jag inte haft de pengarna, men jag hade ju lätt betalt långt mer än $2,000 för hans Nonchakos.
Ja, men eller hur? Och jag är så nördig så jag vill ju kolla då vad var det dyraste på den auktionen, eftersom att det var mycket så här kändisgrejer som var där. Då var det ju till en så här Sean Connerys pistol från, alltså Walter PPK från någon James Bond-film som gick för liksom över en miljon svenska kronor.
Alltså det finns många rika människor som bara samlar på random skit för att lägga i sin källare.
Weird stuff.
Nej, jag vet inte. Man kanske kan använda pengarna på något bättre sätt. Köp träningskort till ungar eller något.
Ska vi gå från Nonchakos och Bruce Lee då till sumobrottning, Simon?
Kan vi göra. Det har varit en tragisk historia där. En sumobrottare som heter Hibi Kiryu, eller egentligen heter han Mitsuki Amano, som har dött tyvärr efter en match. Han var ingen större som jätteduktig sumobrottare, men han var ändå uppe liksom högt, alltså han var duktig, det var han, men han var inte liksom en av de bästa på något sätt. Han förlorade en match, landade på huvudet, blev medvetslös och det finns lite bilder på det som man bara tittar på om man känner för det, och det är det att han låg medvetslös väldigt länge utan att någon gjorde någonting. Han låg liksom på med ansiktet neråt.
Har de inga,
och de har fått ganska mycket kritik inom sumo av det.
Eller, jag fattar inte.
Det tog ganska lång tid. Det tog många minuter. Han fick ganska grov liksom syrebrist. Han låg och kvävdes liksom. Det var så här. Så att han hamnade sen på sjukhus och låg där ganska länge liksom, kom, men tyvärr så klarade han inte det helt enkelt. Då sa han det kan ha varit det här att liksom nacken fick stryk i huvudet, men också det här att han låg för att
tänka på att de här killarna, det där måste ju vara en jättestor skandal liksom inom sumovärlden att det där ens tillåts hända, att inte Jag vet inte, det låter helt osannolikt. Jag tänker bara, skulle en sån sak hända här i Sverige så skulle ju den idrotten få så jävla mycket skit väldigt, väldigt fort.
Ja, men det är liksom en nationalidrott alltså, på många sätt. Precis. Och det är så här, när saker har hänt inom fotboll och sånt eller orientering eller vad det nu är, så det är klart det har blivit ramaskri och så, men det har ändå varit så här, det finns massa ursäkter och sånt, men det här är faktiskt tyvärr inte första gången det händer skandaler inom sumo. De har någon liksom, det är lite så där warriors way på något sätt, att folk, de får lite grann klara sig själva, lite alls där uppstyrda liksom läkar grejer. Det finns ju någon läkare där, men det var det att det tog så lång tid för dem att hitta liksom en bår. Det påminner om mig lite grann faktiskt, lite lätt då. Går inte att göra hur stor liknelse som helst, men när Frida Wallberg blev knockad och de hittade knappt någon bår, och liksom en journalist fick hoppa in i buren och hjälpa till. Alltså, det var kaos, det var så dåligt skött. Och då fanns det ändå en ambulans som var utanför och väntade, ska vi tänka. Mm. Tänkte du om det inte finns det liksom? Mm. Shit. Alltså alla så här Superior Challenge och The Zone som kommer dyka upp nu igen. Alla de där galorna, de är ju, där står ju alltid en ambulans utanför och väntar.
Ja, precis.
Herregud.
Jag tänker vi hoppar vidare lite tvärt på judo. Så jag läst att internationella judoförbundet har stängt av Iran. Vet du något mer om det?
Ja, så det sker en del liksom kontroversiella grejer inom judon just nu också. En av dem är ju bland annat det här då att Iran har blivit avstängt 4 år från alla landslagsmatcher inom judo. Och det är för att Iran har tvingar alla sina judokas att de får inte möta folk från Israel. Då ska man lämna VO. Och det var mycket om det här med som resa gick en match, jag vet inte om ni kommer ihåg det, för de har tvingat exakt. Även andra gör det. Ja. Grappling match
så det här är relaterat till det vi har pratat om förut, det är samma issue.
Ja, det är samma issue. De, eftersom att de har en konflikt med liksom Israel, så då tvingar de sina fighters och judokas och sådär att de får helt enkelt inte möta folk från Israel. Och det judoförbundet har fått nog och stänger av dem 4 år.
Wow.
Alltså man tänker vilken effekt det här kan få. Det är ju inte så att de ändå kommer lyckas politiskt. Men man får inte glömma att Iran är en stor judonation.
Det är det verkligen.
Så det är klart att de inte får tävla på det här sättet. Det kommer bli, ja, de får väl tävla inhemskt. Men jag tror att det ändå kan bli, alltså det kommer nog skapa en uppmärksamhet ändå. Det får trycka på alla möjliga sätt. Det här är ju ett sätt att få uppmärksamhet.
En fråga, vad händer med deras deltagande i OS i så fall, om de är liksom en stor judonation? Är det internationella förbundet eller är det så här olympiska någonting som bestämmer om de får vara med där?
Jättebra fråga faktiskt. Jag lovar att kolla upp det till nästa gång, men jag tror, och nu så att säga som man brukar säga killgisse, att den helt enkelt, att de inte kommer få tävla där. För det är det som verkligen känns. VM har precis varit och sådär, så att det, jag tror att det kommer vara att det kommer bli att så att de inte får tävla där.
Okej. Ja, men kolla upp det till
nästa gång. Jag lovar att kolla upp det. Det är flera judo. Jag får bara säga det, för att jag vill bara säga det, att vi har mycket annat att prata om. Jag ska säga det, en till grej som har hänt inom judon som jag vill hijacka och säga här nu, och det är att det är 7-åring som ligger i koma. Och,
men gud, vad är det då? Det är mycket sorgliga grejer då. Berätta vad
det är skitmycket sorgliga grejer då. Det är verkligen så. Nej, men det är en kille som alltså en judo, alltså en nybörjare som blev kastad av sin tränare över 20 gånger. Och även en äldre annan liksom, elev då, som också kastade honom.
Men var det i vilket land?
Taiwan var det som det hette. Och det är den här judotränaren då, han blev ju gripen. Och sen blev han släppt. Och sen så fanns det på video. Så det finns video på det. Ja. Och då när de såg det så var det ju, då grep de honom igen. Och nu är han liksom det motsvarande, och det heter säkert inte samma sak i Thailand, eller i Taiwan, men det är liksom sannolika skäl då. Så att det kommer ju bli, ja, motsvarigheten till dråp antagligen. Alltså det är ju, eller vållande till annans död. Om han dör.
Men är han död?
Nej, han ligger i koma fortfarande. Okay. Han är inte död.
Mm. Gud vad hemskt.
Men det är, ja, men vad sorgligt.
För 7 år liksom. Men det är just det här, vi skryter mycket om det, men kanske all rätt liksom i Sverige, att vi har det organiserat, och det är inte liksom en tränare som, man skulle bli så ut i marginalen, utkickad i Norden, om man liksom verkligen spör sina elever på det där sättet som vi har sett ibland vissa ställen vissa gör.
Det är inte, men det finns ju sådana så mycket, alltså vill man verkligen söka sånt så kan man ju och kolla på det här McDojo och så vidare. Ja, otroligt sjuka grejer. Det är så mycket instruktörer i världen som gör så mycket konstiga saker och som skadar sina elever och grejer. Och det är som du säger, att det är klart att den där bilden kan ju många människor i Sverige se också. Så du kan ju få en bild av att det faktiskt inte är säkert med kampsport. Och det arbete som sker i Sverige, inte minst det som förbundet gör, är ju att verkligen att du som besökare eller tränande i en kampsportslokal ska kunna lita på att det finns liksom, allt från en värdegrund till liksom ett regelverk och att det är en säker miljö och att det är säker träning fast det faktiskt är kampsport.
Ja. Ja, men bara det att alla som arbetar inom en förening, så här, tränare eller vad det nu än är, måste lämna ett utdrag ur belastningsregistret en gång om året. Okej, det kanske är ganska bra att det är på plats.
Sant. Ja, för det har de faktiskt sett med den här coachen. Vi ska inte gå in för mycket på det, men de har sett med honom. Han har faktiskt inte en regelrätt utbildning att vara tränare och det heller och liksom så här, det, han har blivit väldigt ifrågasatt nu.
Han är inte
ensam. Han är inte ensam.
Så är det inte.
Jag går vidare, Simon. Ja, jag går vidare. Det har kommit en studie kring MMA, den här 484-sidiga studien. Kan du bara
har du läst alla de 484 sidor?
Du frågar mig. Nej, jag har faktiskt inte läst alla 484 sidor, men jag har bläddrat igenom dem och tittat efter liksom intressanta grejer. Dels för att jag håller på med min bok. Den ska ju liksom revampas och uppdateras och komma som ljudbok. Fick jag lite reklam där också för den. Det kommer jag säkert göra mer reklam för sen. Men den i alla fall, den, då vill jag titta på det. Vad är det som har gjorts och vad är det som har sagts och sådär. Det är alltså UFC's, alltså Performance Institute, som har kommit med den här. Och den handlar om åren 2017-2019. Och fokuset från början var att samla statistik kring hjärnskakningar. Senast jag gjorde en hjärnskaksundersökning var ju liksom, om jag minns rätt, 2001-2005 eller något sådär, någonting där. Så det börjar bli liksom dags att göra det och fokusera på UFC och sådär. Men i samma veva då så kommer det väldigt mycket annan intressant statistik då. Jag kan ju dra bara några få grejer här som jag tyckte var liksom spännande, och det är det att fighters som slår och sparkar mer än sin motståndare vinner oftare än den som gör färre gånger. Hänger ni med?
men inte det helt självklart?
Att så här, fighters som slår och sparkar oftare än sin motståndare, även då om man missar helt enkelt, så är det att den vinner oftare än den som gör färre tekniker. Stående.
Ja, jag tycker det känns alla rimligt att så här, visst att de inte tävlar i all style där det är liksom så här, träffar som räknas, men aktivitet är ju en superviktig rent okulärt när man tittar på det. Så om någon är aktiv och försöker mycket så ser det bättre ut än om man bara står och kastar singlar lite då och då.
Men är det din poäng, Simon? Är det det du vill få fram?
Ja, nej, men alltså det här gäller alla viktklasser, och det som är väl grejen är att det är inget kanske som vi blir helt förvånade över just den här grejen, men det är väl ändå så att det är, alltså, aktivitet lönar sig någonstans, och det är så här för att jag menar, vi kan säga det till Derek Lewis som slår ett slag i halvtimmen, men det finns undantag liksom, men ändå, eftersom att det gäller alla viktklasser, så är det ändå så här att vara aktiv och driva på och försöka liksom slå och sparka mycket, det har visat sig. Men det är en av grejerna. En annan intressant grej är att vi ser att, eller de ser snarare att en mindre bur, för de har ju en större bur och en mindre bur i UFC. Där är det 5% mer knockouter och 8% mer submissions än vad det är på i större bur. Och endast 39% av fighterna i den mindre buren slutar med domslut, jämfört med, alltså, i den större buren där det är 51% som slutar med domslut.
Det är intressant. Jag menar, både du och jag har kommenterat genom åren, och jag tror att det där är ju, utan att ta den statistiken, uppfattningen jag har haft, att jag ska säga lite så här, it goes without saying, är det en mindre bur så gör det samtidigt att snabbare, alltså det blir mer närkontakt, du har mindre mindre möjlighet att kunna ha distans till din motståndare, och du hamnar kanske mer mot burvägg och så vidare, och det skulle automatiskt göra att det faktiskt blir mer avslut.
Ja, men för de som har en stil som är liksom lite stakande och lite mer press, så blir det ju otroligt mycket mer effektivt i en mindre bur.
Så är det ju. Samtidigt är det ganska många faktorer som inte gillar mindre bur. Alltså så där, det beror ju väldigt på, så att det är ju, ja, Men, nej, men det var lite om det. Jag får väl återkomma. Jag håller på att läsa den fortfarande. Så att, det kommer ju
kan
mer.
Kan inte du skicka den här till oss?
Ja, det kan jag, absolut, ja. Absolut.
Tack.
Okej, vi är fortfarande dåtid. Sista jag har är ju att det var ju PFL. I torsdags var det faktiskt. Eller hur?
Precis, förra veckan. Precis.
Och jag har faktiskt skaffat lite... abonnemang. Jag har skaffat abonnemang.
Du har det?
Ja, okay, så nu har jag börjat kolla på PFL. Och det är ganska intressant. De har ju växlat upp både produktionsmässigt.
Ja, ja, ja.
Och det var en bra gala. Och jag ville såklart se Sade på Sy. Jag kan säga direkt att den matchen blev helt enkelt bruten. För att han satte ett finger i ögat på sin motståndare då. Mm. Nikolaj... Alexa, ja precis, jag kan inte exakt uttala det där.
Ja, precis.
Så det var lite tråkigt, men annars så var det en bra gala tycker jag, och intressant att se Hamlet, alltså norrmannen.
Martin Hamlet, ja, han gick första matchen på kortet.
Mm. Ja, och får bara säga det, han lyckas med någonting som är ganska ovanligt, alltså han ligger alltså i gard på sin motståndare, vad nu menar du Elin?
Topp eller botten?
Topp. Mm. Han ligger alltså i motståndarens gard. Den här spån och börjar starta någon typ av sidechoke och sätter den.
Mm. Armtriangel liksom.
Vi har en kille på klubben som kan göra det också. Jag menar inte att det inte är något speciellt, jag menar bara att jag har sett det hända, jag vet att det händer,
det går hända,
men sugen när det händer, för man tror bara, jag har med guard, det är inga problem. Nej, kommer inte kunna göra någonting här.
Ja, men han spånade som låg under där. Men han är så jävla stark, Hamlet. Jävla muskulös, vilket monster han är.
Han är verkligen ett monster, Hamlet. Alltså det...
Han mötte en bra motståndare som heter Dan the Dragon Spawn, tror han uttalas då. Och, nej, han fattar ju ingenting.
Och det var ju en gala som var liksom fylld av, vi snackade om för detta UFC-fighters. Det var ju liksom Cesar Ferreira som... vann Antonio Carlos Jr. som vi såg i UFC en hel del, vann Rick Hooper III, han har inte varit i UFC men han är riktigt grym, han vann också, Rory McDonald vann huvudmatchen, alltså det är... Sen hade vi dock ett antal UFC-fighters som också förlorade där, Gleison Tibau, Chris Camosi, Tom Lawler, Curtis Millender, så att det var typ som en UFC-gala, eller hur? Alltså det var verkligen, den var riktigt bra, alltså PFL är bra verkligen.
Sen är ju grejen att det är så mycket pengar, alltså totalt är det ju 10 miljoner dollar i potten, så att för varje så att säga viktklass så finns det då 1 miljon. Så det är ju jävligt coolt, alltså, så att jag tänker för Sade på Sy, om han tar sig hela vägen här, det var kul att se.
Men slutade hans match i en no contest
och då får han blir det en poäng. Nu ska jag säga att det här kan du mycket bättre än jag, Simon, men det funkar ju så att ju snabbare du får avslut, ju snabbare som du vinner en match, desto mer poäng får du. Så att det gäller ju att det premierar spektakulära, snabba matcher. Det är det man är ute efter.
Absolut. Martin Hamlet till exempel.
Exakt. Så att, det innebär inte att du bara ska vinna mot en motståndare, utan det är också ett poängsystem. Men det är spännande. Kul.
Det är spännande. Väldigt spännande.
Ska vi gå till framtiden då? Om vi ska ta och se lite grann framåt då. Ska vi börja bara med UFC Vegas 26? Vad tycker du om den galan, Simon?
Alltså bra. En bra gala. Men det är återigen en där kanske lite så här mellangala-ish liksom i tanken. Det har varit lite avhopp och lite sådana saker. Det är Marina Rodriguez som heter Michelle Waterson. Ett jättebra huvudmatch där. Men det kanske inte så här har det där enorma liksom namnkännedomen för casual fans riktigt så, men Marina Rodriguez vann ju spektakulärt sist och sådär, så att det är spännande. Sen har vi Don Cerrone som kämpar på, han kommer möta en fighter som han kanske kan mäkta med, Alex Morono. Neil Magny kommer möta Jeff Neal, och det är typ, de är ju så jäkla lika de två i sin stil, så att det blir tufft, men återigen det är inte de här jättespektakulära fighterna tyvärr.
Var det inte lite snack om att Emil Meek skulle hoppa in mot Cerrone där?
Han ville väl det. Han ofta liksom sticker ut hakan ju.
Ja, vad synd att det inte blev den. Det hade ju varit kul att få se honom igen.
Verkligen, han är rolig, men han har haft svårt ändå i UFC.
Det har varit lite svajigt, men det kanske går bättre nu.
Ja, vi får hoppas det.
Sen är det också en boxningsskala i helgen om man tycker om boxning.
Ja, men det är ju verkligen, nu är inte Filip med oss som är vår boxningsexpert, men jag kan ju bara nämna kort, alltså det är ju Canelo, alltså Saul Alvarez som han heter egentligen, som han är 55-1-2 i rekord. Så, ja, det är alltså verkligen
så sjukt.
Sjukt rekord verkligen, 30 bast. Han kommer möta en riktigt vass up-and-comer som heter Billy Joe Saunders, som har 30-0 i rekord.
Mm.
Så att det är en stor match. Filip snackade väl om det, att det är den största matchen i år. Det kan nog mycket väl vara så inom boxningen. Och det är ju en mängd olika bälten som står på spel. Det är World Boxing Council, World Super Middle Title, det är World Boxing, alltså VBA Super, World Super Middle Title. Det är, alltså det är 1, 2, 3, 4, 5 titlar. Ja, men ni vet ju det, vi har visat de titlarna.
Svårt att hålla det.
Ja, men det var jäkla boxare.
Kom det jättejobbigt för annonsen sen när han ska läsa upp vem som har vunnit alla de här titlarna?
Ja, men exakt. Men ändå, det är häftigt alltså. Det är en riktigt tuff match som många tror ju såklart på Canelo som alltid, eftersom att han är så jäkla bra. Men 30-0, man underskattar inte en sån person.
Nej.
Ja, men någonting mer som har hänt i boxningsvärlden, det är ju Thriller, den här organisationen som alltså visade Ben Askren mot Jake Paul. De har alltså gått ut, och det här är lite löjeväckande, så jag är ledsen att säga det, men de har gått ut, nu ska de vara stenhårda mot alla som fullstreamar. Och inte bara de som lägger upp streams på galorna, utan även de som tittar. Och då, därför har de gått ut och sagt att de kommer jaga dem, vi kommer hitta alla oavsett vart de gömmer sig, och det kommer vara enorma böter. Så att då har de så här gått ut med att man kan få till en benådningsperiod. Om man går in själv och betalar de här 40 eller 50 dollarna eller vad det är, då, nu då, innan de jagar, då kan man få slippa det. Då kommer man inte få sitt straff sen.
It won't happen. It just won't happen. Och det faktum att jag betalar, så vet ju alla att jag har fullstreamat.
Ja, dels det, men då, det är benådning då. Så att det är så här, då. Ja, men, och de menar att det är minst 2 miljoner. Ja, men det är kanske minst 2 miljoner. Men det är så tyvärr, det är väldigt stort. Och det är jättesvårt. Och framförallt också när dagen efter så kommer matcherna på YouTube liksom. Så att, ja. Nej, jag vet inte, då stänger ni YouTube då. Eller vad då liksom. Det är svårt, det är svårt. Nej, den är svår faktiskt. Samtidigt är det ett problem. UFC kör ju jättehårt mot illegal streaming just nu också. Men det är svårt, alltså riktigt svårt. Men det var väl lite det om boxning. Sen i MMA händer det ju alltid en massa saker. Och där kommer vi faktiskt få se en tuff, bland annat boxare, men en väldigt duktig grappler om inte annat, Fernando González. Återvända för 3 år. Signat på för Brave. Så det blir riktigt kul att se honom igen. Faktiskt. Det är ju alltså 3 år lång tid, Elin. Vad säger du? Möta en tuff, obesegrad kille också.
Jag sitter och försöker tänka om jag kommer ihåg Fernando González, för det har gått så lång tid. Men ja, det är väl bara att hoppas att han har gjort sin träning och är taggad på att komma igång igen.
Ja, men verkligen. Han har varit skadad, han har haft mycket otur liksom och sådär. Och så han tävlade ju bland annat i Superior Challenge. Gjort bra ifrån sig där. Och där kommer vi också få se Håkon Foss. Han kommer ju gå bli titelmatch det där. Och han, David Bjelkheden har vi pratat om att han pensionerades. Han har ju då blivit ersatt nu av Tom the Viking Crosby, en tuff engelsman som kallas Viking. Det är lite intressant. Ska man möta Håkon Döden Foss. och den här vikingen då, Crosby, han har 6-1-1 i rekord och skulle faktiskt, han var bokad för en match som han har ställt in när han fick samtalet om att ha varit med i Superior Challenge. Så att, det blir en kul match, det blir intressant. Superior
så det här
Challenge.
Blir då där är det. Titelmatchen precis. Då, eller?
Det blir titelmatch, väldigt. Det är ju vakant då, eftersom att David har gått i pension helt enkelt. Så
är det inte är lite konstigt, förlåt, men är det inte lite konstigt då att Pietele, som faktiskt slog Bjelkheden, att han inte får chansen?
Nej, men den var, ja, det kan man verkligen tycka, men den var ju på extremt kort varsel, samma dag liksom. De skulle gå varsin olika viktklasser och det var olika grejer där. Så att då blev den inte sanktionerad att vara som en titelmatch.
Jo, visst. Men han slog honom fortfarande.
Det gjorde han.
Det är lite som
det var väldigt så skumtystnad där.
Staffan Holm.
Nej, men jag kommer inte tala illa om David, aldrig i livet.
Men jag menar att du ska prata illa om honom. Jag undrar bara, jag skulle tyckt att så här, om jag hade suttit i uppmatchningen hade jag bara, men den här killen har faktiskt slagit vår champ. Han kanske skulle kunna slåss om bältet.
Ja, jo, men alltså, absolut. Dels så fightas han i en annan viktklass.
Men jag vet inte,
och
jag
sen dessutom så har han förlorat en del matcher sedan dess och är lite svår att få boka och sådana saker. Kan jag tänka mig? Jag vet inte, eller så vet jag. Vi får se.
Vi behöver inte prata om det, jag var bara nyfiken.
Nej, men det är så. Vi har ju Camila Rivarola måste vi nämna också. Hon har ju signat på för Combat Global, Sydamerikas största MMA-gala. Hon är ju väldigt cool, jag gillar Camila väldigt mycket. Och sen har vi Valdo Zapata också, måste vi också nämna.
Ja.
Han har ju fått någon coach-grej. Vad är det för någonting? Kan ni berätta?
Men han har blivit landslagscoach, va, för Nevasa-landslaget. Och då får ju du förklara vad Nevasa är nu då, Elin.
Nevasa är ju, det är ju väldigt likt BJJ. Men det är ju, det är ju liksom den delen av jiu-jutsun som är markbaserad. Mm. Och det jag vet mest om det här är att det var en lång fight förbundsmässigt för att jiu-jutsun-landslaget ville ha SM-status för Nevasa. Men eftersom Beijing redan har SM-status för Beijing, så var det lite såhär, är det samma sak eller är det inte samma sak? Men nu verkar alla ha kommit överens, så nu kommer det finnas ett Nevasa-landslag. Och Valdo Zapata, som ju har varit sjuk i cancer men har blivit mycket bättre och tillfrisknat, han kommer kliva in i den rollen, vilket är, han är ju otroligt duktigt svartbälte i Beijing, så det, jag har gått på pass med Valdo, han är så otroligt pedagogisk och duktig, så jag skulle säga att det landslaget har fått en fantastisk coach.
Ja, han kanske är mest känd för många då, att han har kommenterat nu med mycket MMA, om inte man har hört tidigare, men som sagt, är man en BJJ-utövare. Jag har kommenterat faktiskt massa BJJ-matcher med Valdo, framförallt när vi har haft Swedish Open i BJJ. Det är roligt, det är faktiskt så han började. Nej, jag kan inte kommentera sånt här, sa han. Kom in och var helt dominant.
Så lärde han,
var, han brukar faktiskt säga det så här, fan, det var ju du som fick in mig det här. Men han är ju en väldigt duktig tränare och ja. Som sagt en väldigt duktig utövare. Och har också då en egen klubb. Den här starkt på riktigt SPR, som det heter då. Två klubbar tror jag faktiskt i Stockholm. Men det är jättekul att han har tagit sig igenom sjukdomen och faktiskt nu då ska vara landslagscoach för Nevasa-landslaget. Grattis, Valdo.
Ja, grattis, Valdo.
Stort
grattis, landslaget.
Ja, men jag tänker vi ska ta en runda av nu. Tiden bara springer iväg och jag är ju fortfarande på språng eftersom jag inte sitter hemma idag. repetera såklart. E-mailadressen du skickar till fighterpodden@fightermag.se. Och vi hörs ju då om en vecka igen. Jag heter Mårten Söderström. Det där är Elin Blad. Tack för idag.
Tack, Mårten.
Simon Köhle, tack för idag.
Tack, tack.
Då ser vi fram bland annat då mot en UFC-gala här i helgen. Och vi hörs om en vecka. Ha det så fint!
Yes!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.